God kväll, det är nu föreningen Musik och Media. Klockan är en minut över 18 denna lördag kväll. Och idag blir det inget musiksveps från Ingmar Lindqvist, det hade vi förra veckan. Men det kommer nästa vecka här, den 17 maj, eller 17 maj, Norges nationaldag. Jag heter Lasse Lundberg och föreningen Musik och Media är ansvarig utgivare, och vi sänder då på lördagarna 9-12 och även 18-19 och även söndagar 9-11. Jag hoppas att Thomas inte har åkt på någon förkylning då, för att det går tydligen i familjen där, så hoppas att han kan vara med imorgon söndag 9-11. Men hallå, vi har någon mer med oss. Finns det någon i telefon här?
Ja, vad tror du?
Nu är du på väg. God dag, Gagarin Milkovic finns här i telefon. Ja, jag måste tacka dig så mycket, för du har verkligen hjälpt till att se till att allt det här tekniska fungerar med våran sändning. Det har inte varit så lätt annars.
Det är alltid en utmaning att sända när det fungerar. Så
ja, exakt.
Ja, idag kan man göra massor av saker som man inte kunde göra med radio för 10-20 år sedan.
Nej, exakt.
Som bara vi kunde drömma om, egentligen.
Ja, en sak som jag kunde drömma om när jag flyttat här med, jag tänkte vad kul det vore om man kunde sända radio härifrån. Det var en sån här alldeles fantastisk idé som egentligen var helt omöjlig då att uppfylla, men det hjälpte du med. Jag satt hemma och sände ifrån min lilla lägenhet där i Westwood.
Ja, det hade kunnat gå att göra tidigare via satellit, men då hade det kostat hundratusentals kronor. Så.
Ja, exakt. Jag hade jobbat på radiohuset tidigare, då fick man beställa såna här förbindelser flera månader innan, och det kostade då, som sagt, jättestora pengar. Bland annat gick det på ledning under Atlanten eller via satellit, och nu sen kom fiber. Men du fixade åt mig så vi kunde sända via internet från hemifrån mig och utöver, vad var det, 91,1 var Järva?
Och Nacka också tror jag det gick ut
på. Nacka 99,9. Och
sen kanske gick ut på 88,95,3, jag kommer inte ihåg.
Jaha.
Det var tre stationer gick ut en gång.
Jaha, ja, ja.
Du körde ju flera gånger, det var ju veckorna innan 11 september.
Ja, det kanske var, jag hade glömt bort, var det det var?
Ja.
Jaha.
Precis, jag minns att du sände veckan efter att prata om hur tomt i luften det var inga flygplan som flög över där du bodde.
Nej, himlen blev alldeles blå plötsligt.
Ja.
För det är så himla mycket flyg där från Los Angeles, att de här vita strimmorna efter, det blir en sån här vit strimma, sen så segas den ur och blir bredare och bredare, men sen kommer fler plan, så det blir som en vit dimma efter dagen, under dagen där, va. En del säger att de där är farliga. Tror du att de kan vara farliga, de där de där sträcken, eller är de inte det, eller hur är det?
Ja. Det finns många olika teorier. Jag ska bara nämna det här vi pratade om, den här tekniska delen. Att skillnaden mellan de stora radioföretagen och de små och enskilda små radiostationer är ju det att de stora radioföretagen som Sveriges Radio här i Sverige har ju oerhört mycket pengar och personal. Så de kan ju kosta på sig att välja de dyraste lösningarna. Medan vi som inte har lika mycket pengar, vi är tvungna att uppfinna nya möjligheter för att kunna lösa de tekniska problemen.
Ja, just det.
Så vi ligger ju i frontlinjen på den tekniska utvecklingen, kan man säga. För att hitta nya lösningar för att lösa gamla problem mycket billigare.
Ja, exakt. Man är tvungen till det när man tar pengarna. Det är då man är tvingad till.
Och det största hotet mot lokal radio. Alltså, vi pratade om det som finns idag på FM och AM i en del andra länder, är ju det att den dagen det utbud som finns på internet över tiotusentals radiostationer blir tillgängligt trådlöst, alltså som man kan lyssna på radio i bilen exempelvis. Tänk om man kunde istället för ratta mellan 10-15 stationer på FM idag, man kan välja mellan tiotusentals olika radiostationer. Det där sista steget saknar vi idag. Trådlös överföring till bilen. Det går redan att göra med mobiltelefonteknologi. Men då kostar det pengar. Då måste man betala för trafikmängden. Men det är många som jobbar på olika tekniska lösningar. Nu hade ju Intel köpt hel del frekvensutrymme här i Sverige för 190 miljoner, såg jag här igår.
Vad hade de köpt, sa du?
Intel.
Ja.
Alltså halvledartillverkaren som gör mikroprocessorer och så vidare. Världens största halvledarföretag, kan man säga.
Ja.
De har jobbat i många år för att implementera en teknik som heter VMAX. Mm-hmm. Och VMAX gör det möjligt att få trådlöst bredband på avstånd upp till 50 km. Och fördelen med det här är det att det ska vara väldigt låga kostnader jämfört med tidigare tekniska lösningar. Det finns ju de som Ericsson som inte tror på det här. Men vi får se. Intel brukar inte ge sig in i sånt som inte lyckas.
Nej. Men de har väl stor pengar på sig att experimentera om de vill i för sig, va?
Ja, de har ju varit tillräckligt kloka, så de har suttit med i olika standardiseringskommittéer runt hela världen, så det här har blivit en världsstandard. Mm-hmm. Så att göra utrustning som sägs bara på en lokal marknad funkar inte, utan det måste vara, då måste man ha hela marknaden som hela världen som marknad för att kunna hålla låga priser.
Mm.
Och de räknar med att börja bygga ut det här nätet nästa år. Mm. Till saken hör både att Telia och Tele2 och de andra mobiltelefonoperatörerna också köpt utrymme för nästan 3 gånger mer pengar, ungefär 500 miljoner kronor var. Sen kan man ha åsikter om man ska sälja, huruvida man ska sälja frekvensutrymme eller inte, för jag tror att med tanke på hur det har gått tidigare när man har haft skönhetstävlingar och när man har haft auktioner, inga delar av systemet fungerar riktigt bra. För när man har auktioner på frekvenser, som man hade exempelvis på de här privata lokala auktionen, blir ju så att de som köper frekvenserna förköper sig. Alltså de satsar mer pengar än vad de har.
Men vänta, tror du att det var så det var? Eller tror du att de planerade längre fram? Vet du vad jag är ute efter?
Ja, så finns ju sån här också, det är sådana intressenter som vill hindra konkurrenter att komma in. Och då lägger de en prislapp på vad det kostar att stoppa konkurrenter att komma in på en viss marknad.
Så att det kanske var de som lobbade till politikerna för att ha en auktion och sen kanske bjöd upp ordentligt för att de skulle kunna klara sig, men andra med mindre pengar inte skulle kunna klara sig i längden. Det kanske var planerat, eller?
Ja, det lär vi väl aldrig få reda på. Kanske om 50 eller 100 år när all hemlighetsmakeri lyfts. Så kanske någon kan berätta hur det egentligen tänktes. Men Telia har ju köpt frekvensutrymme förut som de bara har legat på, va? För att i deras fall som Sveriges största telekommunikationsföretag så försöker de ju stoppa alla uppstickare, konkurrenter. Vi hade ju en operatör här i Stockholm som opererar ett fritt bredbandsnät som skulle tillhandahålla bredband till alla stockholmare. Men Telia köpte upp det bolaget och sen har det hänt så mycket.
Ja.
Så våra politiker och lagstiftare måste tillse när de stiftar lagar att tillse att sånt här inte förekommer.
Varför gör de inte det då?
Ja, det är upp till oss gräsrötter och medborgare att agera, för att våra politiker är inte bättre än sämre än dig och mig, va? Så att man måste engagera sig, visa lite civilkurage. Många vanliga svensson har ju sitt liv att sköta, om man har familj, barn och så vidare. Jobba, sköta sina fritidsintressen, och så tycker man det här är mindre viktigt. Man tar ju, det där får någon annan göra.
Mm.
Och då blir det så att då gör ingen annan det.
Men det kanske är så i Sverige att vi inte är så känsliga för det här med monopol. Vi kanske inte reagerar mot det som vi borde.
Det är ju någon klok människa som har tidigare sagt att varje generation måste vinna demokratin.
Ja.
Så att vi som är födda efter på 60-talet och framåt, vi är ju egentligen ganska bortskämda med det liv vi har och det liv vi lever här i Sverige. Det är som om man jämför med andra länder, så det är en stor förmån vi har.
Mm.
Våra farföräldrar och deras föräldrar innan, det är Sverige var ett u-land fram till 30-talet. Så att, och det är många som levde då som kämpade för att åstadkomma det samhälle som vi har idag. Det är många som glömmer bort idag att våra föräldrars föräldrar. Det är många som fått offra både tid och pengar och kanske familjer och sånt där för att möjliggöra de liv vi lever idag. Därför måste vi som lever idag tänka på de som kommer efter oss också.
Men vad är det som kan hända då? Finns det några, tror du, som vill flytta tillbaka positionerna som arbetarrörelsen och med flera?
Ja, demokrati är ju ingenting självklart som vi ser runt om i världen, va? Det måste ju försvaras av varje generation.
Men demokrati är en sak på pappret, men det här när det blir ekonomiskt stora ojämlikheter, är det någon fara? för demokratin?
De krafter som fanns när de första demokratiska staterna tillkom för 100-200 år sedan, så var det ju de som inte uppskattade det, som hade makten, menar på att demokrati, vi människor är inte funtade att fungera i en demokrati. Vi måste bli ledda som får med en fåraherde. Och de ansåg att det här är bara någonting tillfälligt i mänsklighetens historia. Men faktum är att det är inte tillfälligt. Det har varit över 200-300 år och nu förhoppningsvis kanske det sprider sig.
Ja, USA är det land som längst har haft demokrati i världen. Men den här globaliseringen, kan det vara ett sätt att montera ner den här demokratin igen?
Ja, beror på hur vi som gräsrötter och medborgare, om vi tillåter det, så kan det bli så.
Och än så länge verkar vi tillåta det. Det är ingen som klagar på globalisering. Det är ju heligt. Det är ju ingen som kritiserar det.
Globalisering är bra. Alltså för alla, för att vi får mer utvecklade samhällen. Vi handlar med varandra. Och man slåss ju inte med dem man handlar med och som är ens vänner förhoppningsvis.
Men det finns en stor hake. Det du säger stämmer ju när det är demokratier som handlar med varandra. Det är ju jättebra. Mm. Men när man har diktaturer som får komma in i demokratin och handla, det är ju ungefär samma sak som man ska tillåta kriminella brottslingar som inte betalar vare sig skatt eller försäkringar eller så vidare, eller företag som inte betalar eller ordnar miljön eller har skydd för arbetarna så att de förlorar sina händer. Det skulle man aldrig tillåta inom Sverige, men det tillåts då i ett annat land som Kina till exempel, och då är det ju, ja, då har man ju monterat ner demokratin när man börjar handla med dem. Därför då spelar ju inte företagen på samma regler. Här finns företag som inte behöver följa demokratiska regler, och enligt globalisterna så ska ju de, vi som en enda stor värld, alla handlar med varandra. Det är ungefär som de företagen vore här eller om de vore där, spelar ingen roll. Gränser finns inte. Ja, men då är det ungefär som att man har monterat ner demokratin i stora delar av samhället. För både arbetarna och företagen då i de länder, diktaturerna, som inte behöver följa reglerna. Och det, då kan ju de, det är klart de kan sälja med lägre, om du har stulit saker så kan du sälja det mycket billigare än folk som har köpt det heligt, eller hederligt menar jag. Eller om du har en firma i Sverige då som inte har skydd för arbetarna, kan du ju framställa varorna mycket billigare än du skulle kunna göra annars. Och då gäller ju inte alla de här, vare sig fackliga reglerna eller demokratiska reglerna för arbetstider och skydd och miljöföreningar och så vidare och så vidare. Så då har man ju faktiskt i praktiken nedmonterat demokratin. Och hur ska då den demokratin som kostar mer, alltså det blir dyrare att producera när det är demokratiskt, på kort sikt i alla fall, hur ska den kunna konkurrera med odemokratiska?
Ja du Lasse, vi kan ju prata om exempelvis när du säger det där, så kan man väl titta på hur konstruktionen av EU går till eller har gått till, va?
Ja.
För att nu har ju EU fått en mängd nya medlemsländer de senaste 10-15 åren.
Mm.
Så vi kan titta på Polen exempelvis. Det var ju, fanns ju stor oro här i Sverige att polsk arbetskraft skulle komma till Sverige och jobba till mycket lägre kostnad än svensk arbetskraft.
Mm.
Det där har ju visat sig, det var ju inte så. Det blev inte så. Men hur som helst, det stora, för närvarande är ju väldigt stora kulturella och levnadsmässiga skillnader mellan de olika länderna i Europa. Och EU grundades, egentligen grunden till EU var ju det, att förhindra ytterligare krig i Europa. Och det har man lyckats bra med. För nu har det varit krig sedan andra världskriget.
Ja, det
är ju men nu när man har fått en mängd nya medlemmar och det är lite för stora skillnader, så har vi den här diskussionen huruvida polska snickare ska komma till Sverige och skälla arbetare som svenska snickare.
Ja, men EU är ett bra exempel, för där har man ju tagit här på allvar och sagt att stater som ska vara medlemmar i EU, de måste ha ungefär samma ekonomi och demokrati och så vidare. Annars så funkar det inte, så blir det. Så det är ju helt riktigt, det är en helt riktig tanke när det är EU, men då borde man egentligen inte tillåta handel med diktaturer som inte alls har de reglerna.
Vi återkommer till det. Någonting som jag har skrivit till var någon minister som satt i EU, och just om det här hur integrationen ska kunna ske, alltså mellan de olika samhällena i Europa, är ju det att man ska satsa på de unga, för det är de som ska bygga framtidens samhällen. Att någonting som skulle vara väldigt bra, jag tror många skulle uppskatta det också, att man har utbytesprogram, alltså redan man kan börja på grundskolan. Att en skolklass exempelvis i Spanien få komma hit till Sverige och gå i svensk skola, bo hos svenska föräldrar och vice versa. En svensk skolklass får flytta till Spanien ett tag och plugga där och bo hos spanska föräldrar. Och där bör man göra i stor skala. På det sättet kommer man skapa och knyta kontakter mellan människor som kommer vara livet ut. Och man kommer också kanske inleda relationer så att vi kommer närmare varandra. Det vore väl den största demokratiprocessen någonsin.
Man har gjort liknande saker i Mellanöstern mellan israeler och palestinier, vet jag. Där man har låtit ungdomarna samlas på ungdomsläger. Som ett sätt att bygga fred på längre sikt. Mm. Det är ganska intressant.
Jag fick höra av en Röda Korsarbetare, en äldre farbror som bor i södra Stockholm för något år sedan. Han och hans fru var kring 20 år när andra världskriget tog slut. Och då fick de uppdrag att åka till Frankrike och hjälpa bygga upp landet igen. Han och hans fru. Och då var det så att en stor del av de tyska soldater som tillfångatogs, de togs ju till USA och fick vara där och jobba där. Sen tanken var ju det att de skulle friges och komma tillbaka till Tyskland. När de kom tillbaka i Europa så fick de istället börja jobba inom jordbruket i Frankrike. Mm. Och det slutade med oftast att många av de här tyska killarna som har varit med i nazistarmén, det var ju vanliga hederliga soldater. De träffade franska tjejer och bildade familj. Så idag är det många som de som bor i Frankrike och Tyskland som är släkt med varandra. Och det var ju mycket klokt sätt att förekomma framtida krig.
Ja, intressant.
När man är släkt med varandra. Ja. Det är inte många som vet om det här, men det var mycket intressant historia han har berättat när farbror. Han är nu nästan 80-90 år, va?
Ja, det visste inte jag om.
Så det är inte så många som känner till det. Det finns förmodligen inte i skriven form någonstans heller, va? Men det var hans erfarenheter. Det var väldigt intressant att veta.
Men ibland har det ju gått åt andra hållet. Under ockupationen av Norge av tyskarna så hände det att en del tyska soldater blev ihop med norska flickor och de blev ju förföljda och trakasserade sen. Och
ja, men det här var
deras barn också dessutom efter.
Du pratar om det som ägde rum under ockupationen. Det här jag pratar om var efter kriget var slut.
Mm.
Ja, jo, jag har hört talas om det. Så att,
Men hur ska man stoppa det här med krig då? Jag vet att du är inte så pigg på det här med myndigheternas avlyssning av våra e-post och telefonloggar.
Ja, om man ska ta det generellt så kan man ju säga att mänskligheten, när vi fick talförmågan för 75 000 år sedan, det var ju då vi började sprida oss över hela planeten. Och dessförinnan så var det ju liksom, det var ju en jättestor, kan man säga, evolution som ägde rum som gjorde då att vi fick förmågan att överföra information. För då kunde ju pappan tala om för sina barn hur han skulle, vad de bästa bytesdjuren fanns, hur man skulle tillverka en pilbåge, en pil och så vidare. Och på det sättet spreds ju information över generationerna. Och då kunde ju barnen skaffa ytterligare barn och sprida sig. Fram till för några tusen år sedan när vi fick skrivkonsten. För då kunde man sprida information genom att hugga det i sten eller använda papyrus. Det var också en jättestor sak som förändrade världen. Sen för 500 år sedan fick vi boktryckarkonsten som också förändrade världen. Och det var ju på den tiden innan boktryckarkonsten kom så var det bara de rika som hade råd att ha böcker. För varje bok fick ju skrivas för hand. Och när böckerna skrevs för hand så var det den som kopierade skrev inte alltid av exakt som det stod i boken utan formulerade om vissa fraser och så vidare. Så varje bok var ju unik. Men när boktryckarkonsten kom så såg ju de som styrde och ställde att de var ju rädda för det här, för då kunde ju folk plötsligt skaffa sig kunskap om saker och ting och kanske kräva förändringar. Och vi är där nu idag. Internet måste ju vara mänsklighetens största uppfinning sedan boktryckarkonsten och skrivkonsten. Och när vi fick talförmåga. För nu kan vi sprida information på några sekunder över hela planeten. Och det är det handlar om, den här debatten idag, när man pratar om fildelning och FRA och så vidare. Det handlar om att några personer är rädda för den här informationsspridningen. Jag tycker det är jättebra, för att det är så vi människor fungerar. Vi vill, om vi tar reda på någonting, vill vi gärna sprida våra idéer till andra. Och dessa idéer kan ligga grund till nya idéer och så vidare. Så att,
fast jag har en annan, helt annan syn på den här FRA-debatten.
Ja, berätta.
Att så mycket av det vi gör idag sker via internet. Och man kan säga att det blir som det nya affärsgatan eller det nya samhället som man är ute i. Och överallt där människor finns så måste det ju finnas skydd för de svaga. Vi måste ha poliser för att skydda de svaga. Eller militär för att skydda de svaga stat mot stora. Och som jag ser det, nu när vi håller på internet, så finns det stora möjligheter att gå in och kolla vår e-post, att gå in och kolla våra dokument i våra datorer och att ta över våra datorer och kolla våra hemliga saker. Vare sig det gäller att få reda på våra ekonomiska förhållanden, som man kan stjäla pengar eller lura oss eller stjäla information eller förstöra och sabotera. Och det här sker idag. Det sker utav stater, till exempel Kina med flera, som satsar jättemycket på att gå in och hacka och kolla överallt. USA går in och kollar över hela jorden. Frankrike, alltså många, alla har en stor närvaro, plus privatpersoner som gör det här som hackare, plus lobbyingföretag som vill lyfta upp vissa och sabotera andras karriärer kanske och liv, plus maffior. Så för en lång historia kort, när man är som liten medborgare och går ut på gatan, så behöver man hjälp att det finns en polis. Och när man är ute på internet, så är man utsatt för faror av främmande stat, av lobbyingföretag, av privata företag, av hackare och maffior och alla möjliga. Och därför har jag efterlyst någonting i den här debatten, som jag inte hört någon politiker som har sagt det här, att för att skydda vanliga medborgare plus att skydda också stater som Sverige, så behövs då polisens närvaro för att skydda folk och militärens för att skydda. Det handlar alltså om att vem ska vara herre på täppan, därför att en del säger att tar man bort polisen så blir det ingen polis, vad skönt ungefär. En del säger att tar man bort FRA så blir det ingen övervakning, vad skönt. Men den otroliga naiviteten är att det blir det ändå. Det är jättemånga som är inne och kollar. Så vad jag efterlyser är någon form av polisiär eller militär myndighet, typ FRA eller Säpo eller så vidare, som kollar internet för att skydda de svenska medborgare och skydda svenska intressen. Därför att har man ingenting så lämnar man öppet för alla andra. Hänger du med i det resonemanget?
Vem ska övervaka de som övervakar då?
Ja, men det är ett annat problem. När det gäller polisen så har man lagboken, och man ska dessutom ha kommittéer från riksdagen till exempel som övervakar vad det är polisen gör. De ska följa lagboken. Och det problemet gäller ute på gatan när polisen skyddar oss. Det finns problem med det här, ska jag säga. Det är inte det som är det första problemet. Det första problemet är att i vanliga fall så har demokratiska stater en rågång, en skillnad mellan vad som sker inne i landet, som är civila angelägenheter som polisen då skyddar, och utanför landet är det militära angelägenheter. Och de militära utanför landet följer inga demokratiska regler, för det är utanför landet, va? Men inom landet följer demokratiska regler. Och där finns ett problem. Det är en annan sorts problem, att nu är det gränsöverskridande. Men den problematiken kan man då lösa. De demokratiska staternas samarbete, deras säkerhetstjänster samarbetar och hjälper varandra. Det är en sak. Det är inte den slutliga lösningen, det är det inte. Men det är i alla fall ett sätt att börja arbeta på. Och jag kan bara säga varför inte det är den slutliga lösningen, är för att även om vi är ett demokratiskt land, och även om de andra Västeuropa och Nordamerika demokratiska stater och våra underrättelsetjänster samarbetar, så är det så att svenska polisen och svenska staten har en skyldighet att, så att säga, skydda svenska medborgare. Men det har egentligen inte de andra. Hur vänligt sinnade de än är, om det är Norge eller Finland eller Storbritannien eller USA eller Frankrike eller Tyskland, hur vänligt sinnade de är mot oss, så har de, så att säga, inte den här formella rätten, ja, EU är en annan sak. De har inte den formella rätten att, vara varsamma med svenska medborgare. För vi är inte medborgare i deras länder. Här kan då EU komma in. Men nu pratar vi egentligen om saker som är större och mer detaljerade. Men jag anser att vad vi i första hand måste efterfråga från våra politiker, det är att vi ska ha någon form av polisskydd, någon form av skydd. Även när vi är ute på internet, precis som vi har skydd när vi är ute på gatan.
Vad har du för skydd på gatan då? Du har ingen skydd om någon kommer fram och hugger kniv i dig. Vad ska du göra åt det? Ja, men polisen finns inte där runt hörnet som kan rädda dig.
Ja, fast det är en annan diskussion, va? Hur mycket polisnärvaro det finns och hur preventiv den är och hur bra de är på att komma snabbt och så vidare och lösa brott. Det är så att säga en annan diskussion. Men rent, jag förstår inte de som klagar på FRA. De har liksom inte fattat hur mycket av det här som finns dagligen. Alltså hur mycket närvaro som...
Jag tycker inte, Lasse, att du har tänkt tillräckligt långt. Du tänker bara ett kort steg. Mm-hmm. Man ska tänka lite längre på det här. För det första, de metoder som FRA vill ha möjlighet till, inget annat land har tillgång till dem. Inga av det här du har nämnt. Det här är helt ny möjlighet som kommer etableras. Internet är till grunden ett decentraliserat system som byggdes av amerikanska militären just för att förhindra stopp i informationsflödet, kan man säga. Och för att inte kunna vara sårbart vid ett kärnvapenkrig. Så därför är det uppbyggt så att det är decentraliserat. Men här, nu när FRA och motsvarande myndigheter i andra länder vill avlyssna internet, så måste man ju ha exempelvis knutpunkter på internet där de kan tappa all information. Och ju mer knutpunkter det finns, ju mer centraliserat det är, desto enklare blir det för utländska exempelvis säkerhetstjänster, sådana som inte kanske tycker om oss, att komma in och tappa den här informationen också. Sen ska vi tänka också på att vi människor, vi är funtade på det sättet att även den mest godaste människan med de godaste intentionerna är ju det att makt och pengar korrumperar ens omdöme. Så att även om vi tycker att de personer som sitter på FRA och regeringen idag är goda, snälla och trevliga just nu, så det är inget som säger att de kommer vara det fortsättningsvis. Och det har vi sett flera gånger i historien att makt och pengar, det korrumperar ens omdöme. Det gäller både dig, mig och alla andra som lever.
Men ja, nu byter du ämne. Det var två saker. Så först sa du att det FRA vill göra är någonting nytt. Och det, jag kan inte de här tekniska grejerna, men jag är helt övertygad om att FRA inte gör någonting som är väsensskilt från vad till exempel kinesiska staten gör på internet över hela världen. Eller vad USA gör.
Kinesiska staten har inte tappningar på svenska internet. Det är det FRA vill göra. De har inga direkta tappningar. Det är jättestor skillnad.
Är du säker på det?
Hur ska de kunna ha det?
Alltså, jag är ingen dataexpert, men jag följer ganska mycket vad säkerhetsanalytiker och säkerhetsunderrättelsetjänst observatörer säger. Och de säger att det finns en stor närvaro av Kina internationellt på internet. Man går in och kollar, man hackar sig in i olika staters datasystem och man märker hur det tappas av information till Kina och ibland via Taiwan. Jag tar det bara som ett exempel.
Varför ska vi göra vårat system ännu mer hackbart med det här? Det är ju helt vansinnigt.
Därför att för det första... Vi kommer tillbaka till det. För det första så finns redan möjligheten att hacka. Det är ingenting som ändras.
Utan... Inte alla svenskar. Det finns ingen sådan möjlighet idag. Det är det man vill göra. Att man vill göra tekniska möjligheter till att tappa all information i Sverige.
Ja, men redan idag så kan hackare, fjärran stater till exempel, gå in och kolla vad som sker i våra datorer.
Ja, på enskilda, om de har den kunskapen. Men de kan aldrig göra det som det är på gång nu, att man ska ha en massövervakning.
Men de är ganska närvarande, de har ganska stor närvaro, många av de här staterna, redan idag. Det är liksom nummer ett, att det finns redan idag, va? De utländska och alla möjliga som vi inte ens vet vilka det är. Det är nummer ett, och FRAs det är ju att själva skaffa sig närvaro så att de blir lite mer herre på täppan, att de får en närvaro och ser vad det är som pågår. Det är det som är...
Men varför ska man övervaka oss här, som bor här i Sverige? De kan väl lika bra övervaka de som bor i Kina om det är så intressant då?
Vilka de menar?
Ja, FRA. Varför ska de liksom tappa oss här i Sverige?
För att deras uppdrag är ju att skydda svenska medborgare och svenska staten. Det är det som är deras huvuduppdrag. Och därför måste de vara herre på täppan i Sverige. Därför i första hand är det i Sverige de ska titta. Det är ju jätteviktigt.
Jag anser inte som du att man skyddar svenska medborgare genom att avlyssna dem. Det är helt fel väg att gå. Det är inte förenat med de demokratiska värden som vi som tror på demokrati som styrelseform.
Jo, men
det här är metoder som används i Östtyskland och i forna Sovjetunionen. Alltså, det funkar inte.
Jo, men det där är ungefär som att säga så att polisen inte skulle få vara ute och spana, åka runt i bil och titta eller vandra runt och titta. Va?
Nej, det där är jämförelsen duger inte, Lasse.
Det gör de väl, det är ju liknande.
Nej. Alltså, om inte våra politiker har förtroende för oss medborgare, varför ska vi ha förtroende för dem då? Varför vill de övervaka oss?
Återigen, i första hand så är det alltså främmande stater, diktaturer som övervakar oss, och det är privata företag och det är alla möjliga krafter som inte ens vet vilka det är, plus demokratiska stater som också kollar. Och de har inte ens skydd, alltså FRA
men då får
och
de,
polis...
Då får de göra det. Det finns metoder mot det där, och man får inte vara så enfaldig som man är dum.
Nej, men vänta nu här. Då får de göra det. Det är ju i en demokrati så är det en polis som ska skydda medborgare. Det är så att medborgarna själva ska behöva skydda sig själva. Är det det du säger?
Varför tillåter vi Kina att ha en ambassad här om vi anser det är en spioncentral?
Därför att man får väga fram och tillbaka att ha diplomatiska kontakter även med regimer man inte tycker om. Vi hade ju det under hela kalla kriget, så var ju de flesta öststaterna representerade här.
Då kanske du kan svara på nästa fråga.
Och de spionerade ganska kraftigt här också.
Varför tillåter Sveriges regering Ericsson att bygga halvledarfabriker och ha kunskapsöverföring till Kina? I och med att den kunskapen kan användas för militärt bruk också.
Och det är en jättebra fråga. Det finns en...
Varför tillåter vi kinesiska gästforskare?
Ja, därför att... Det har funnits länge en vilja, framförallt det har funnits länge en vilja att tjäna pengar kortsiktigt på att göra business med diktaturstater och skumraskjuntor, och alla tror att de själva ska kunna klara sig. Och det här är någonting som många, nästan alla demokratier pysslar med sånt, och jag kritiserar verkligen det. Min grundtanke är att demokratier inte ska handla med diktaturer, men det är en dröm att man ska kunna komma till det. Men i praktiken så gör så gott som alla demokratier det. Och en del gör det kortsiktigt för att de ska kunna tjäna pengar. Och så hoppas de ändå på att USA ska kunna rädda dem om det så att de här diktaturerna blir för starka eller för hotfulla. Så att det sker hela tiden. Det är en mycket större fråga och det är en väldigt bra fråga. Men när det gäller att kinesiska ambassader med flera finns här i Sverige, den här spaningen via internet, de behöver inte ens befinna sig här. De kan göra det ifrån andra ställen. De behöver inte ens vara här för att spionera på det sättet.
Men det var bra då. Vi har ju lika stora möjligheter att spionera på dem som de har möjlighet att spionera på oss. Jag menar, deras nät är lika åtkomligt för oss och vårat nät åtkomligt för dem. Då är det åtminstone rättvist.
Ja, för det första så måste man se till om staten har någon form av demokratisk grundidé eller diktatorisk grundidé. Alltså hur de i allmänhet beter sig. Vilka det är farligt och mindre farligt att associera sig med, va? Det är en sak. Alltså, stater som är demokratiskt sinnade hittar inte på vilka tokheter som helst. Det är nummer ett. Nummer två är att, precis som under kalla kriget, det är liksom inte fritt bara med internet i Kina. De har ju blockeringar för till exempel BBC och CNN och sånt de har att göra med demokratiska former. Och det är så svårare, förmodligen är det svårare att hacka sig in och spionera via internet i Kina, eftersom man där, precis som det alltid har varit med de här länderna, att man har hårdare gränskontroller. Förr fick man inte ens fotografera i öststater och så vidare, men i väst så har det varit mer öppet. Så att internet förändrar inte den grundproblematiken. Det gör det inte. Alltså, det är
många företag som handlar exempelvis med Kina och andra totalitära stater menar på det att det finns ju två vägar att gå. Antingen så sluter man gränserna, eller så handlar man med motståndaren och på det sättet kan sprida sina idéer till deras medborgare, vilket kommer resultera i på längre sikt att de också etablera demokrati som styrelseform.
Jo, men det säger ju alla som vill tjäna pengar på diktatorer, va? De säger ju det alltid, att ja, men om vi handlar med dem så blir de nog mer demokratiska. Och det är väldigt konstigt, för att om du sitter som diktator, för det första, varför lämnar västföretag demokratierna och beger sig till diktaturer? Jo, för att eftersom det är diktatur så blir det kortsiktigt billigare. Man behöver inte tänka på miljöskydd och arbetarskydd och alla de här sakerna. Så att det är ju på grund av att det är billigare under en diktatur de söker sig dit. Och då inser man ju snart att i och med att man börjar handla med en diktatur, så inser ju den att den måste behålla sin diktatur. Skulle den börja demokratisera, då blir det ju dyrare. Då kommer de här företagen att söka sig till andra länder som fortfarande har kvar mer av diktatur. Så att man stärker ju diktaturen genom att handla
och
med dem.
Och varifrån kommer de företagen då? Det är ju våra västföretag.
Ja, det är det. Det är det. Helt riktigt. Och det finns en dubbelmoral. Jag menar, Olof Palme hjälpte ju Bofors att sälja vapen till Iran via Östtyskland, om alla uppgifter stämmer, man har hört av den historien, även till Indien. Frankrike och Tyskland och Ryssland sålde ju till Irak då innan USA invaderade. Och det är därför de var så arga på att USA invaderade, för att de förlorade sin fina business där. Vilket de inte säger öppet på samma sätt givetvis. Så att det finns en korruption där man alltså, det är lite grann som om man i ett samhälle skulle köpa stöldgods och liksom tycka det var okej, va? Folk stjäl då ur bilar, ur hem, eller folk så att säga, tjuvar gör det och sen säljer, och så köper man det, kommunen skulle köpa det eller företag skulle köpa det, och det var liksom okej, va? Det är lite samma, och det kan vi inte tillåta, för då uppmanar man ju stölderna och uppmanar illegaliteten.
Men det här, hela den här sista diskussionen vi har haft de senaste 20 minuterna handlar ju egentligen om, tillbaka till frågan om information och spridning av information. Egentligen det handlar om, eller hur?
Ja, det är riktigt. Internet är ju information i första hand. Det är
och
det.
Det vill säga om internet, när jag sa tidigare, det var ju mänsklighetens största uppfinning någonsin, är ju det att internet är också demokratiskapande, för att man kan ju utbyta tankar, idéer blixtsnabbt. Mm. Man kan ha kompisar runt hela planeten. Mm. Och på sikt så kommer det förhoppningsvis knyta alla människor närmare varandra.
Ja, absolut. Det finns sådana möjligheter med internet.
Så att jag tycker det är, därför tycker jag att det är fel att ha system som begränsar den här informationsspridningen. Exempelvis kan jag prata om svenska FRA, så det här som man håller på med här i Sverige. Det är ju det att folk, vi medborgare, gräsrötter, vi kommer ju inte, när vi vet att någon kan avlyssna vår information, så kommer vi begränsa oss i hur vi uttrycker våra idéer, ståndpunkter om saker och ting här i livet. Om vi vet att sitter någon på någon avlyssningscentral. Jag menar, man måste ju ha sitt privatliv i fred.
Men för det första finns den här avlyssningen redan idag. Det är företag som vill pracka på saker, och det är som sagt främmande stater och maffior, och det kan vara privata hackare. Så för det första finns avlyssningen redan idag.
Nej, det finns den inte.
Nej,
Lasse, inte massövervakning. Det finns det inte. Inte nu.
Det finns.
De kan övervaka är ju bara delar. De kan inte massövervaka alla. Men med det här nya systemet som man håller på att bygga upp, då bygger man upp ett helt nytt tekniskt system för massövervakning.
Men
det är något helt annat.
Nej, alltså det är bara frågan om exakta nummer, men i praktiken så finns ju riskerna där, så finns ju möjligheterna där.
Nej, det går inte. Alltså det går inte massövervaka med de tekniska lösningar som finns idag, för internet uppbyggt på grund, just av det skälet att ingen ska kunna göra det. Men nu håller man ju på att ändra infrastrukturen för det.
Men då pratar du om att kapaciteten för att tappa av information gör att det är smartare att ha såna här noder eller punkter. Det gör det enklare att tappa information.
Jag vet bara hur man har byggt nätet här i Stockholm. Förut hade man lokala peeringpunkter. Så att trafik, om är min granne, jag sitter i norra Stockholm, och han och jag sitter två kvarter från varandra, då byter vi trafik i den lokala noden mellan varandra. Det går aldrig in till stan och tillbaka igen. Nu har man lagt om hela systemet så all kommunikation går in till någon knutpunkt in i stan och sen tillbaka igen, just för att man ska kunna tappa den på information. För skulle man gå in på de lokala peeringpunkterna som fanns tidigare, det skulle bli för omständigt för dyrt. Nu på det här sättet så blir systemet mer sårbart. Det måste in till en knutpunkt in i stan som vem som kan tappas av vem som helst och sen tillbaka igen.
Men möjligheten finns ju fortfarande för främmande makt att gå in i lokala eller vem, i din dator eller vem som helst dator eller företagsdatorer eller myndighetsdatorer. Så det här vi pratar om, det är lite en ytlig sak hur det finns noder och hur lätt och svårt det är. Det är ju mer det vi pratar om.
Ja, men de kan inte gå in på alla datorer med en gång. Alltså det är skillnad, Lasse. Du måste ju förstå att det här som pågår nu, vi pratar om massövervakning. Det du pratar om, det är några enskilda personer eller företag som någon kan vara intresserad av.
Men det är ganska konstigt för att debatten har alltid varit, i alla år så har det pratats om att NSA, alltså Amerikas motsvarighet till FRA, att de då allting, det är liksom sagt, de har varenda telefonsamtal och de har varenda e-post sådär, allting, det har ju sagts. Mm. Det stämmer alltså inte, nu har argumenten ändrats där då.
De kan, jag vet inte hur NSA fungerar, men det jag har läst mig till idag är ju att de har gjort det här systemet som vi vill införa i Sverige också, på de amerikanska knutpunkterna. Så de kan tappa all information som går via USA, men vi pratar om Sverige, inte USA.
Men fortfarande så är det här är fortfarande ytliga tekniska saker, hur mycket man kan toppa av och hur lätt och svårt det är. Det är inte så att det här är krypterat till de här noderna tillbaka då, för det första.
Ja, då får du fråga FRAs generaldirektör om.
Det är mycket möjligt att de har gjort det så, att det ska vara ett slutet nät så att de tappar av det och tar hem till sig och skickar tillbaka. Eller bara tappar av det.
Jag ser bara en stor risk med det här. Om vi i framtiden får, i Sverige får en regering som...
Ja, men nu är du inne på den andra punkten här.
Då kan ju den här informationen, om den kommer i fel händer, då ligger vi väldigt illa till.
Jo, men nu kommer du in på den andra punkten, nämligen att makt korrumperar. Mm. Och vänta, ska vi ta en låt här så återkommer vi till den så att det blir lite... Ska vi ta något riktigt trevligt? Barry Manilow, Can't Smile Without You. Så återkommer vi sen efter den. Mm. Den är 3,5 minuter, 3 minuter. Barry Manilow, I can't smile at you på FMM, Föreningen Musik och Media. Vi sänder på lördagarna mellan 18 och 19. Jag heter Lasse Lundberg. I telefon har jag Gagarin Milkovic som kan en hel del om de här frågorna. FRA, det är alltså Försvarets radioanstalt, som egentligen den del som övervakar signalspaning klassiskt och nu har även fått uppdrag att börja övervaka internet. Och NSA, det är Amerikas svar på FRA, det är alltså signalspaning i Amerika. Hallå Gagarin, är du kvar än?
Ja.
Ja, jo, du sa någonting väldigt viktigt här, att makt korrumperar i stort sett och att hur ska vi kunna lita på dem som övervakar oss? Och det är en jätteviktig fråga och det... gäller ju, som jag sagt, då även polisen, och det gäller ju även när man har övervakning och när man har militära krafter, så måste det finnas regler för det första, och det måste finnas övervakning i form av till exempel kommittéer, till exempel i form från riksdagen eller fristående instanser. Det problemet har man alltid, och man kan inte låta bli att ha polisskydd och militärskydd för att man säger att det går inte att bevaka. Då lämnar man ett vakuum till andra att gå in. Va?
Så
att
Ytterst handlar det om att vi som lever i ett land, vi gräsrötter, medborgare, vi som måste tillse att våra politiker får det stöd som de behöver. Perström gjorde en intervju med en företrädare för Centerpartiet som arbetar med de här frågorna med FRA. Hon säger det att hon får inget stöd från oss medborgare. Och det är svårt att driva en fråga om man inte får det stödet. Så därför en fungerande demokrati kräver engagerade medborgare.
Ja, det är riktigt. Och jag bodde i USA en 12-13 år och här är de frågorna och den debatten ligger mycket närmare. Där har man en grundlag då, där man har delat upp makten i 3 delar plus pressen. Och man har hela tiden den här debatten på gång. Va? Till exempel där är det ju så att presidenten får inte använda militären eller CIA eller NSA inom landet eller mot amerikanska medborgare. Och det finns kommittéer som övervakar det.
Men
det
nu
sker...
gör han det.
Ja, just det. Exakt. Och då kommer det fram för det första och det kommer att beivras för det andra, var så säker. Där har man alltså de, när det sker då i andra länder så får vi aldrig reda på det till en början med. Va? Mm. Eller kanske långt senare som när Gio lyckades hitta det här i IB och så vidare. Och det beivras inte. Vi har alltså inte riktigt den beredskapen i det svenska folket och den kunskapen om hur staten ska fungera som man har till exempel i USA. Där har man kommit längst när det gäller de här de demokratiska frågorna. Du har helt rätt. Jag förstår den här centerpartiska kvinnan som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu, men
som de säger på amerikansk talkshow radio, demokrati börjar med dig. Mm. Börja nu.
Ja, just det. Det är därför jag gör det här programmet.
Det är lite grann det som är skillnaden liksom, hur mentaliteten i USA bland medborgarna där, att de tror att de kan förändra. Och tror man att man kan förändra, då blir en förändring möjlig också. Jag menar, våra politiker i riksdagen, de lyssnar ju på oss medborgare, men då måste man ju kontakta dem och meddela dem sina synpunkter. Och det räcker inte med att säga, jag tycker det ska vara så. Du måste ju kunna argumentera för din sak, varför du tycker det ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Och har man bra argument så kan det du önskar bli verklighet. Det går kanske inte imorgon, men saker och ting tar sin tid. Ta några år, 10, 15, 20 år.
Men det vi borde arbeta på då är en ny grundlag och ett sätt att se på grundlagen. Och där, det är där jag blir så inspirerad av USA, där man alltså har gjort grundlagen för att det inte ska vara lika lätt för myndigheter eller politiker att göra såna här saker, att övervaka. Man, istället för att, du vet, vissa härskare vill härska genom att söndra, splittra folket. Här har man då splittrat den politiska makten. Och
det verkar som att de som ska tolka amerikanska konstitutionen, de har helt enkelt struntat i att följa den. Och sen räknar de med att ingen kommer att protestera.
Ja, nu tänker du på att NSA fick möjlighet att kolla vissa saker efter 11 september. Är det du tänker på?
Jag tänkte på just amerikanska justitiedepartementet i samband med Bush första period. Ministern för justitiedepartementet, han hotar ju med att sluta plus ett par hundra anställda ifall Vita huset drev igenom sina frågor.
Mm.
Det slutade med att han fick sluta och sen satte de dit en nickedocka som gjorde som han blev tillsagd. Och det är det man försöker rätta till nu här. Det är många engagerade gräsrötter och medborgare som försöker.
Ja. Och det fina är att de grejerna kommer fram i USA och det finns uppkörda spår för hur man ska dela med det. Och det finns en allmän vilja, alltså outrage, om det sker sådana här övertramp. Men det är det vi saknar i Sverige, va? Här finns inte den medvetenheten, så att här kan både politiker och storföretag göra mycket mer vad de vill. Och då kan jag hålla med om att det kan vara risk med en sån här övervakning om det, när det inte finns.
De har ju samma problem där, att alltså de som arbetar, de gräsrötter och medborgare rättskämpar som jobbar för sådana frågor, det är svårt att få Average Joe att engagera sig. Mm. För han vill gå på sin fotboll och dricka sin sixpack öl.
Mm.
Och leva sitt liv och titta på sina tv-serier, liksom, inte bli distraherad. Men
jo.
Så det gäller då att de som arbetar med de här frågorna, att man har bra argument för att förstå den vanliga medborgaren kan engagera sig.
Jo, precis.
Den största reformen man bör göra i Sverige, tycker jag, när det gäller exempelvis folk som sitter i riksdagen, det är att man ska inte kunna få sitta längre än två perioder. Just det här att makt korrumperar. Man får sitta där sina två perioder, sen dags att kliva av och släppa in nästa.
Ja, den där frågan är intressant, men det har ju det är egentligen ett större perspektiv, att man kan säga regeringar kanske skulle, där kanske man skulle ha så. Mm. Men frågan om man ska ha bland riksdagsmän eller inte, jag vet inte. I USA har man löst det till exempel så att presidenten bara kan sitta två perioder, 8 år. Och att högsta domstolen där kan sitta hur länge som helst för att de inte ska kunna gå och mutas på samma sätt. Och eftersom de har livstidsförsörjning. Och det har diskuterats när det gäller mellansteget, den lagstiftande församlingen, om hur man ska göra i USA. Och det finns, man kan säga att det bästa är ett system där det finns en verkställande makt som, där man inte kan sitta för länge och som ska ha stor makt när de sitter där men inte sitta för länge och som kan agera snabbt. Och en lagstiftande makt som kan sitta länge och se långsiktigt och som då inte kan agera lika snabbt men agerar lagstiftande och även övervakande. Va? Och en dömande makt där man sitter för livet. Alltså den principen är riktig. Va? Frågan är de här parlamentarikerna, om det ska vara tidsbegränsat eller inte. Jag vet inte riktigt, det finns för- och nackdelar med det. båda delarna, va? Det finns risk att det blir många nya oerfarna som lätt blir lurade av lobbyister som sitter på heltid, va? Och liksom blir bara överkörda av dem, va? Det finns stor risk. Och det finns risk att man blir korrumperad.
Den politiska processen är ju så att de tillsätter ju inte några gröngölingar till att bli riksdagsmän direkt, utan man måste vara engagerad i det politiska parti man arbetar för ett tag. Så det tror jag inte det kommer bli något större problem. Däremot kommer vi få en starkare demokrati och riksdagsmän som engagerar sig mer. Att lyssna på andra än de lobbyisterna som de träffar varje dag. Va?
Om de är tidsbegränsade eller vad tänker du på nu?
Ja, just.
Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Jag är lite kluven där. Va? Det behövs både erfarenhet och omutbarhet på en gång. Va?
Ja, det är ju, man kan ju lära sig av historien helt klart i att makt och pengar korrumperar ens omdöme. Det är vi tillbaka där igen, va?
Ja.
För lång tid vid makten gör ju det att även den mest godaste människan från början blir ju korrumperad, kan man säga.
Absolut.
Så därför, det är det främsta anledningen till varför man ska göra en sådan reform.
Mm. Men det är någonting vi borde, alltså jag ser att det här är någonting vi borde arbeta mer på i Sverige, den här kunskapen om hur det fungerar. Jag tycker de frågorna är viktigare. Jag tycker att hela den här FRA-frågan, det skymmer lite det där, va? Då tar man ut en liten del istället för att se det hela. Och framförallt så bortser man från den här andra. Så att jag skulle hellre se en mer demokratisk diskussion, en mer levande diskussion om demokrati och ideologi.
Med FRA i princip avskaffar man ju grundlagen i och med att hur ska jag som en källa till en tidningsredaktion kunna meddela det jag vill de ska skriva om utan att de får reda på min identitet? Det blir nu mycket svårare att göra det. Jag har skrivit till ett par tidningsredaktioner och frågat vad kommer tidningsredaktionen göra fortsättningsvis för att förhindra att min identitet blir avslöjad? Om jag är en så kallad whistleblower som de har i USA, va? Och som de håller på, deras justitiedepartement fått uppdrag att jaga dem. Fast det står inskrivet i konstitutionen att man inte får göra sånt. Hur ska man hantera sån där fråga i Sverige? Ingen av tidningsredaktionerna har svarat egentligen.
Men när det gäller just FRA och polisen, alltså man blandar ihop saker lite. För att polisen är civil och ska följa civila regler. FRA, även om det formellt inte är en militär myndighet, men utan statligt verk, så har de ju agerat militärt och då oftast då utanför Sveriges gränser, kan man säga, och signalspaning har ju inte egentligen drabbat svenskar, och det innebär att när nu FRA ska sköta en civil uppgift som den civila polisen i vanliga fall gör, då blir det ju lite konstigt, och då är vi tillbaka i den här demokratidiskussionen hur man ska lösa
det. Ja, jag tycker att det är livsfarligt med så mycket maktansamling som det kommer att ske. Det har aldrig slutat bra någonsin i historien.
Jo, men då vill jag egentligen tillbaka till det politiska systemet i allmänhet. Alltså, det är väl det vi pratar om egentligen, va? I Sverige.
Ett samhälle, en demokrati, bygger på att flertalet vill göra rätt för sig. Och det funkar så här i Sverige och de flesta andra demokratier. De flesta medborgare vill göra rätt för sig. Och därför har vi en demokrati. Titta i andra länder där man inte vill göra rätt för sig. Då rasar allting sönder samman.
Ja, det är det här med ett homogent land. Då kommer vi in på det snarare, va? Om vi har, alltså Sverige har varit ett väldigt homogent land och vi har inte haft riktigt schyssta grundlagar och demokrati, men eftersom det har varit så bussigt och snällt,
Lasse,
så har det funkat ändå, va?
Hur gammal är demokratin i Sverige?
Ja, det beror på hur man räknar, va? Hur vill du räkna? Var ska man dra gränsen?
1920 skulle jag vilja kalla det, med
allmän
rösträtt och kvinnorna fick rösträtt. Det är 1918, va? Man beslöt om det.
Ja, det var någonstans där, 1820. Ja. Och sen var det någon regeringsform 74, men det var någon 86, eller var det, va? Men berätta, hur menar du? Vad
USA fick ju kvinnan rösträtt med i samband med det första president Roosevelt tillträdde kring 1910. Och han satt till 1914. Och han gjorde massa trevliga reformer, bland annat att kvinnan fick rösträtt. Och sen efter det så genomförde samma reform i Sverige, va? Och många andra länder här i Europa. Va?
Mm.
Så demokratin i Sverige är 88 år. Ja, drygt 90 år. Det är två generationer.
Ja.
Tre generationer, det är inte så länge sedan.
Nej, det är inte så länge sedan.
Så det finns mycket kvar att göra. Det är bara att sätta fart. Ja, demokrati börjar med dig idag.
Vad ska vi börja med mig?
Ja, alla som lyssnar också.
Ja, just det. Ja.
Och tänk på att våra politiker, de lyssnar på oss, men...
Ja, gör de.
Man måste engagera sig.
Ja.
Och framförallt ta fram bra argument. Och internet är ett perfekt verktyg om man vill... om man vill slipa sina argument. Ja. Det är bara googla, skriv in några lämpliga sökord så hittar du massvis av intressant information.
Ja, och internet är fantastiskt. Det är det verkligen. Och det är riktigt att det kan verkligen vara en demokratiskapare. Men som på alla torg eller alla möten så måste det ju vara någon ordning också. Så att man måste ju ha ordningsvakter. Det är det jag menar. Annars vågar väl inte folk säga vad de tycker.
Ja. Men, då hoppas vi att ordningsvakten inte blir the bad guys.
Nej, just det. Det är därför de måste också övervakas och så vidare. Det måste finnas både regler och övervakning. Men vi vet ju vilka de är. Och då kan man övervaka dem, eller hur va? Det är jättebra om man vet vilka det är som vaktar. Mm. Ja, nu börjar det dra ihop sig till slut här. Vi har bara någon minut kvar, en och en halv eller knappt egentligen. Så att, tack så mycket Gagarin Milkovic. Och jag heter Lasse Lundeberg och det här är Föreningen Musik och Media som är ansvarig utgivare. Och vi kommer igen imorgon då klockan 9-11 med Thomas om han är frisk, vilket jag hoppas, så sänder han musik. Ja, det var trevligt att pratas vid i alla fall.
Ja, vi talas vid säkert någon mer gång.
Ja, okej. Ha det så jättebra i alla fall.
Tack.
Då. Ja, hej då. Och Gagarin brukar förekomma också med MRS ute på 90,5 MHz norr om stan bland annat. Tack säger jag. Gå gärna in på min hemsida. Jag kanske lägger ut en del av de här intervjuerna så man kan lyssna igen om man vill. Då får man lyssna via internet på radiolars.com. Chuck Mayoni säger tack och adjö.